Aktuellt.
Guldkassetten, priset till årets bästa taltidningsreportage, gick i år till Aziza Daoudadi på taltidningen Läns- och Riksnytt. Reportaget handlar om Maria Rasidi från Iran som förlorade sitt ansikte i en syraattack, iscensatt av hennes exman. En gripande och analytisk berättelse om hedersvåld, sorg och framtidstro. Det skrev juryn i sin motivering. Aziza Daoudadi blev glatt överraskad av beskedet. Hon hade inte räknat med att hon skulle vinna.
Nej, faktiskt inte. Jag tänkte att mitt reportage visserligen är bra och angeläget viktigt ämne, men att det skulle falla utanför ramarna för vad guldkassetten liksom ska premiera. Det kanske inte handlade tillräckligt mycket om synnedsättning och mer om den här kvinnans öde då som har utsatt för hedersrelaterat våld. Så det var väl så jag tänkte. Och sen är det ju långt också. 37 minuter tänkte jag. Det är ju så himla mycket längre än de flesta reportage brukar vara.
Var det svårt att övertala henne att prata just om synnedsättningen också?
Hon sa att hon gör inte det generellt. Hon har ju skrivit en bok och hon har ju medverkat i andra medier och på sådana här tillställningar som har med hedersrelaterat våld och förtryck att göra. Hon föreläser och åker runt i skolor och så. Man ser ju att hon inte ser bra. Men hon tycker det är väldigt traumatiskt och hon försöker få så mycket operationer som möjligt för att behålla synen. Men jag sa ju att jag jobbar för en taltidning och då tyckte hon att ja, okej då, jag kan prata lite för de vet ju vad det handlar om. Ändå ser det inte så mycket i själva reportaget om just det, utan det är mer hennes story. Men ja, det tycker hon är väldigt plågsamt. Hon accepterar inte det. Till exempel så vill hon inte gå med vit käpp fast hon egentligen skulle behöva det.
Priset är ju en inramad guldkassett där motiveringen står. Men det är också ett pengapris. Har du hunnit fundera över vad du ska använda det till?
Jag visste ju inte att det var några pengar. Det var ju det som var grejen. Jag blev helt chockad. Jag trodde att det var liksom en tavla och då tänkte jag, vad kul. Pengar? Och sen när hon sa pengar då tänkte jag, ja, men det kanske är två biobiljetter eller något. Jag tänkte verkligen det. 5 000? Herregud, vad ska jag göra då? Ja, jag vet inte. Köpa en parfym kanske? Det gillar jag.
Det sa Aziza Daoudadi, årets vinnare av guldkassetten, priset för årets bästa taltidningsreportage. Och priset är instiftat av taltidningsproducenternas förening och delades ut i samband med föreningens digitala årsmöte för 14 dagar sedan. Juryn har bestått av kulturjournalisten och författaren Ulrika Knutsson, ordförande, journalisterna Kate Bessing och Helena Andersson samt datateknikern och utbildaren på synhjälpmedel Tony Bernedal. Reporter i inslaget var alltså Birgitta Fridén på Skånes taltidning.
Reportaget.
Jag gillade Sverige redan från början. Jag såg att här kan man utvecklas och leva sitt liv utan att bli kontrollerad av någon. Jag var så lycklig trots att i Sverige gick jag igenom det värsta, men jag ångrar inte mig.
Maria Rashidi och hennes tre barn flydde från krigets Iran till Sverige 1987. Hon ville inte bara bort från krig, utan också från landets fundamentalistiska islamiska regim, där kvinnors rörelsefrihet, då som nu, starkt begränsad. Hon ville också bort från sitt äktenskap med en våldsam man. Priset för friheten blev högt. Hon utsattes för en syraattack 1997 och förlorade sitt ansikte och stora delar av sin syn. Nu arbetar hon sedan flera år med Kvinnors rätt, en ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och mot våld i nära relationer. Det här är Marias berättelse. Det börjar i Iran, 1978. Den islamiska revolutionen har precis brutit ut. Hon har just gift sig med sin man, som hon inte känner särskilt väl.
Han var mycket modern, han hade långt hår, han var så hippie-typ. Han klädde sig mycket modern. Men efter revolutionen, det var inte bara han, det var tusentals, hundratusentals som blev anhängare till regimen. Han blev djupt religiös, hans syskon blev mycket religiösa och kvinnorna täckte ordentligt sitt hår och killarna skaffade så här religiösa skägg. Och inte mina syskon, mina anhöriga, min pappa och dem. Och därför det skapades en jättestor mur, en konflikt mellan oss, min familj och hans familj. Och mina syskon blev mot, alltså opposition till regimen, och hans syskon blev anhängare till regimen. Och den här konflikten började från början. Han skämdes alltid för mig, hur jag betedde mig. Att jag klär mig dåligt. Att jag har skadat hans namn mycket, mycket. Bland hans arbetskamrater, jobbet. För att jag var inte enligt hans definition. Jag var inte en ärbar kvinna, vilket hans systrar var. Han var mycket stolt över. Kolla hur mina systrar klär sig och beter sig. Jag har sett hur regimsanhängare i Iran, hur de klär sig. De hade så där, täckte hela sitt hår, som vissa kvinnor gör här i Sverige. Och jag gjorde inte det. Jag hade sjal. Man kunde inte leva utan sjal. Det skulle bli fängelsestraff och piskrapp. Så det var inte det. Han ville att jag ska täcka hela mitt hår. Och han ville att jag ska inte sminka mig någonting. Och han ville inte att jag ska prata med en man förutom han och hans bröder, hans pappa eller min pappa. Han ville inte att jag själv går ut och handla. Han ville, allting var förbjuden och det är fortfarande enligt sharia-lagar i Iran. Och han mådde inte bra utav det. Jag kunde inte göra som han ville. Alltså en någonting inom mig, en röst inom mig hela tiden hindrade mig. Och jag kände mig så kränkt. Och på vilket pris som helst, jag gjorde som han ogillade. Jag fick mycket stryk när han kom hem och jag var inte hemma. Var har du varit? Ja, jag har varit på stan, handlat. Men varför vet jag inte att du är där? Var har du varit? Och vid den tiden det fanns ingen mobil att han skulle kontrollera mig. Och han till och med spionerade med hjälp av hans elever eller hans arbetskamrater. De rapporterade honom. Din fru var på gatan och vi såg hennes hår. Hon betedde sig så och så. Han hade alla möjliga kontrollen över mig. Och jag fick varenda gång stryk för det. Ja, jag gjorde det ändå. Och jag kämpade och kämpade för att lämna landet.
Maria sitter upprätt i soffan. Har en kaffekopp på soffbordet. Kaffet är redan kallt. Men hon blir lätt torr i munnen och måste dricka ofta. Det är för alla operationer hon har gjort i ansiktet. Och med jämna mellanrum smörjer hon läpparna med cerat. Den första misshandeln som hennes man utsatte henne för glömmer hon aldrig. Ändå var det bara början.
Det var en kväll vi satt på vår gård. Vi höll på och grilla. Min syster, hennes man och hennes barn var på besök hos oss. För att jag väntade mitt barn. Och vi visste att om 10-11 dagar skulle jag föda min dotter, hade doktor sagt. Och jag hade stor mage och vi var jätteglada att jag snart skulle jag få mitt barn. Och han och min syster började och tjafsa med varandra. Min syster ogillade honom hela tiden. Hon var emot det här äktenskapet. Han tyckte att han förtjänar inte dig. Du borde inte gifta dig med honom. Men jag valde honom själv. Så just den där kvällen, då började jag tjata på honom. Sluta, och de är våra gäster. Slutade med det där. Det blev lite tjafs mellan mig och min exman. Och han blev så här jättearg. Han hade så här kebabspetsarna i handen. Och han kastade alla hela. Det var 6 stycken ihop. Och han kastade dem mot mig. Och det ena av de där kebabspetsen gick raka vägen i min knä. Och öppnade hela knän. Och blodet forsade. Han blev mycket stressad, mycket rädd. Han tog mig till sjukhuset. De sydde ihop den. Jag har den kvar här någonstans. Och han bad om ursäkt flera gånger. Grät. Förlåt mig, förlåt mig. Jag förlät honom. Och vi kom tillbaka hem. Ja, 2 veckor senare fick jag mitt barn. Jag var bara glad att där pinnen gick inte in i min mage och inte skadade mitt barn. Det där var första smällen jag fick av honom. Mm. Ja, det var inte så enkelt att leva i en sådan äktenskap. Jag var 22 år. Jag sa alltid till mina vänner och mina bekanta, jag kommer att lämna det här landet. Alltså jag klarade inte av att se kvinnor som var bunden i någonting svart. Jag klarade inte av och tänka att mina döttrar skulle klä sig så här. Täcka sitt hår som man gör nu i små flickor på dagis, förskolor och skolor. Jag tyckte att det här är kränkning mot kvinnor.
Maria ville till Sverige. Hon hade redan syskon och släktingar här. Kriget mellan Iran och Irak gjorde det ohållbart för familjen att vara kvar. Marias man gick så småningom med på att de skulle lämna landet för barnens skull. Maria skulle åka i förväg med de 2 döttrarna och sonen. Om de fick uppehållstillstånd så skulle han komma efter. Hon kom hit 1987 och det var höst.
Det var en oktoberdag fast det var jättekallt. Men jag var så lycklig att det här landet. Och jag tänkte hela tiden, trodde att det finns inga moralpoliser. Ingen säger, syster, dra ner med din slöja. Så där hörde man många gånger om dagen, dagligen, varje dag, varje timme. Men här fanns det inte. Här kvinnor bär det inte slöja. Första veckan efter att jag kom till Sverige, då började jag gå och läsa SFI. Och det var spännande att sitta i klassrum och läsa ett nytt språk, omgås med människor utan att bli stämplad, att prata med män utan att bli anklagad för si och så. Allting var nytt. Och det längtan som jag hade innan revolutionen, det livet som vi hade, och då kände jag att ja, nej, men det här är faktiskt det landet som jag vill leva i.
I 1,5 år levde Maria utan sin man. Barnen gick i svensk skola. Och Maria, som tidigare varit lärare, kom snabbt in i en vardag i Sverige. Medan hon engagerade sig i protester mot den iranska regimen var hennes man kvar i Iran. Han ville inte lämna ett bra jobb som rektor innan han fick ett eget uppehållstillstånd. Och han fortsatte att försöka kontrollera Marias liv i Sverige.
Ja, han ringde flera gånger i veckan. Och han hade totalt kontroll. Vänner jag omgås med, hur jag klär mig, hur jag gör, vad jag gör. Han skrev brev hela tiden. Massor med hot. Inte hot, att vara försiktig. Var försiktig hur du klär dig. Vilka människor du omgås med. Han till och med skrev brev till min lilla son. Att min älskade son, ta hand om din mamma. Ta hand om dina systrar och var mannen i hemmet. Så där varningar som vi visste, alla visste vad han menar och vad de här betyder.
Till slut fick hennes man också uppehållstillstånd. De hade inte träffats på 1,5 år. Maria och barnen mötte honom på Arlanda.
Jag och barnen och min bror och hans familj, hans fru, vi åkte till flygplatsen för att möta honom, hämta honom. Jag såg en man som, alltså, jag ville inte se honom. Det var en man som jag inte glad att se. Jag såg en person som hade så här islamisk religiös skägg. En man som hade doften så där, en parfym som muslimer använder. Och han luktade den och han hade en ring som var grön och troende muslimer bärde. Och jag såg den här muren mellan oss redan från första stunden. Jag tror han märkte själv också att jag hade också förändrats. Vi båda hade förändrats. Och den här klyftan kände jag redan från då. Att det som hände mellan oss, det var inte en man som längtar efter sin fru eller en kvinna som längtar efter sin man. Det var inte det, vi var främmande. Vi på något sätt, någon försiktigt kramade varandra. Och jag förstod från första stunden att det här kommer aldrig funka.
Äktenskapet var problematiskt. Maria blev misshandlad och hon ville skiljas.
Det var plågsamt. Det var mycket, mycket, mycket bråk. Det var inte bra för barnen. Och de mådde inte bra. Min lilla flicka, hon hade mycket stresssymptom. Jag blev kallad från skolan hela tiden. Att hon är stressad, hon biter naglarna och fingrarna hela tiden. Och hon springer på rasten, hon springer hem. Vad är det hemma hon vill kolla? Kuratorn frågade mig. Och jag berättade för henne vad vi har hemma. Hur han behandlar mig och barnen ser. Hon sa, det här kommer att skada er allihopa. Du måste göra någonting. Och jag tror min lilla flicka var 10-11 år.
Marias man trivdes inte i Sverige. Han kom aldrig in i det svenska samhället. Och han blev beroende av henne.
Ibland var han så svag. Ibland gav han mig så mycket skuldkänslor. Du har allting här. Du har dina syskon här. Din familj här. Och du kan språket. Du har utbildat dig. Jag har ingenting. Jag har förlorat mitt jobb. Jag har inga anhöriga här. Inga syskon här. Han var mycket känslomässig också ibland. Så att han grät jättemycket. I början hamnade han i djup depression. Och han kände sig jätteensam här. Han hatade Sverige. Här var det kvinnornas land. Han hade ingen makt. Och det var jag som bestämde, tyckte han. Jag var hans tolk. Jag fick pengarna på mitt konto och jag bestämde när jag ska betala hyran. alltså träffa skolpersonalen. Det var jag som gick och gjorde det. Han var bara en skugga bakom mig. Kom överallt. Och hade bara koll vad jag gör, hur jag gör. Och det knäckte honom ordentligt. Och jag sa till honom, åk tillbaka till Iran. Där, du har det bättre. Du har ditt jobb och du har dina syskon och du har allting. Men jag kommer inte tillbaka. Jag åker inte tillbaka. Det är enligt hans definition att han älskade mig så mycket. Han ville inte lämna mig. Han ville att hela familjen åker tillbaka. Han kunde inte lämna sina barn heller.
Efter flera år så skilde sig Maria. Hon flyttade iväg med sin yngsta dotter. De andra tonårsbarnen bodde kvar med pappan. Och de fick hon träffa väldigt sällan. Han försökte påverka dem. Säga att Maria hellre valde dans och frihet än att stanna kvar i familjen hos dem. Men han fortsatte också att hota och förfölja henne. Hon fick lova att hon aldrig skulle träffa en annan man. Annars skulle han mörda henne. Den här kvällen ville han att hon skulle komma hem av en särskild anledning. Hon skulle också få träffa de äldsta barnen.
Exakt 3 veckor innan den här syraattacken. Han drogade mig. För att han hade planerat att kidnappa mig till Iran. Men tack och lov, han misslyckades tack vare mina barn. Att de upptäckte det. Han ringde mig. Jo, Maria, kom hem till mig. Vi ska planera. Vår dotter fyllde år den 30 augusti. Eftersom vi hade skilsmässa och alla må dåligt. Så jag tänkte inte ens på att hon fyllde 18 år snart. Och då ringde han. Jag kom, vi ska sitta och planera vår dotters 18 års födelsedag. Och vi ska ha ett kalas för henne. Jag och min lilla flicka åkte hem till dem. Jo, barnen var hemma. De andra och vi var, hela familjen var där. Och han skickade barnen till balkongen och låste dörren inifrån. Och sa att jag vill prata med mamma. Ja, han vill säkert prata om födelsedag till. Hur ska vi planera hennes födelsedag? Och då gick han till köket och kom till vardagsrummet med en kopp te. Och då sa jag till honom, ja men det här är i kopp. Du vet att jag gillar inte teen i kopp. Jag vill ha i glas, jag vill se färgen. Ja men drick den, det är ingen fara. Okej, jag drack bara en klunk. Bara en liten klunk. Sen somnade jag. Och då, jag bara sov. Och då kom, han öppnade dörren och säger till barnen. Ja men mamma var mycket trött. Jag hade nyss kommit från jobbet. Mamma var trött, hon bara sov. Låt henne sova här. Men barnen blir irriterade, oroliga. Vadå? Hon sov bara. Ja, hon sov. De börjar skrika och grina och hota honom. Särskilt min lilla flicka. Jag ringer polisen. Nej men jag lovar, hon bara sov. Ni får sova bredvid henne. Vi ska sova allihopa här. Och de lägger mig på golvet på en madrass. Och flickorna, båda flickorna sover bredvid på ena sidan och andra sidan.
Dagen efter kommer Maria till vårdcentralen. Hon berättar vad hennes man har utsatt henne för.
Ja, ingenting. Det hände ingenting. Polisen inte kallar honom. Han blev inte förhörd. Vårdcentralen, polisanmäler inte honom. Så det hände ingenting. Hade polisen tagit det här på allvar, då var jag inte skadad nu. Då hade jag mina ögon kvar. Då hade jag mitt ansikte kvar.
Några veckor senare ringer han Maria igen. Han vill träffas. Men Maria vägrar. men han får deras äldsta dotter att ringa sin mamma. Den här träffen kommer att förändra hela Marias liv för alltid. Hon är 41.
Snälla mamma, pappa tjatar, han gnäller, han griner. Han vill träffa dig. Jag följer med, jag lovar, det ska inte hända dig någonting. Jag tänkte, min dotter, jag har inte träffat henne på länge. Så det är kul, jag kan träffa min dotter och krama om henne och låt honom se vad han vill. Min dotter är med, han kommer inte skada mig framför henne. Och ja, vi åkte till stan, till en café. Och där satte vi och han började grina. Ja, snälla Maria, kom tillbaka. Jag kan inte leva utan dig. Jag klarade inte av att titta på honom i ansiktet. Jag sa till honom, förstår du inte? Du förstår inte hur mycket jag hatar dig. Förstår du hur jag vill inte se dig? Jag vill inte leva med dig. Han sa, men det här kommer att kosta dig. Det kommer att bli dyrt för dig. Och jag sa till honom, ja men vadå? Tänker du döda mig? Mörda mig? Det får du göra. Tror du att jag lever nu? Jag hade jättesvårt. Jag grät väldigt mycket för att jag längtade efter mina barn. Och jag hade skaffat en stor lägenhet. Jag hade till och med köpt sängar åt dem. För att de skulle bo hos mig vissa dagar här och vissa dagar där. Men de fick aldrig sova över hos mig. Inte en enda dag, en enda natt. Och sen han sa så här att okej, vänta, jag går och hämtar bilen. Ni får sitta kvar. Jag går och hämtar bilen. Och det var faktiskt jättekul. Väldigt kort, 20-25 minuter. För att prata med henne, det var väldigt kort. Men för att han försvann i 20 minuter. Det var en lång stund. Och det var, jag tittade på klockan, vad konstigt, var är han? Jag blev lite misstänksam, vad håller han på med? Jag var alltid misstänksam mot honom. Han gjorde alltid konstiga saker. Men, ja, men det var ingen fara i alla fall. Det har inte hänt mig någonting än. Vi åkte till där jag bodde. Jag bodde på nummer 18 längst upp på gatan. Men han släppte mig vid nummer 6, port nummer 6. Och det var lång väg och det var 8:45 septemberkväll. Och det var inte varmt heller. Okej, nu får du gå, sa han till mig. Ja, jag var glad i alla fall att det hade inte hänt någonting med mig. Jag slapp och blev skadad. Okej, kramade jag min dotter. Och han sa, hej då Maria. Alltså, det var konstigt. Han var väldigt konstig. Han tittade inte på mig mycket. Han var, hela vägen var han alldeles tyst. Och vi visste att när han är så här konstigt, då har han någon plan på gång. Men jag var glad. Jag är snart hemma. Jag hade lovat att vara hemma vid 10-tiden. Min lilla flicka hade också födelsedagskalas. Och ja, jag gick mot port. Och på, alltså framför port nummer 10 stod en kille och väntade på mig. Det kändes att han väntar på mig. Alltså jag såg på avstånd att han tittade på mig i ögonen. Jag blev lite rädd. Jag trodde kanske en tjuv som vill ta min väska. Och jag passerade honom. Jag gick ner från trottoaren. Och när just jag skulle passera honom, han kom väldigt snabbt nära mig. Och frågade mig, ursäkta, vad är klockan? Och jag tittade på klockan. Sen var det slut. Sen kom bara smärtan. Och jag fick världens smärta, det sved. Och jag såg ingenting. Allting blev alldeles vitt. Och jag bara sprang och skrek. Och hörde min dotter som hon springer och skriker också. Alltså han hade inte åkt iväg. Han hade stannat kvar när han släppte mig. För att se att uppdraget blev gjort. Så. Sen drog han mig in i bilen. De körde mig till sjukhuset. Och där sövde de ner mig. I flera dagar. Och blev kvar där i flera månader. Ja.
Marias man påstår att det är en okänd man som har kastat syra på henne. Att han själv är helt oskyldig. Men han blir anhållen. Några dagar senare släpps han av polisen och han flyr till Iran. Därifrån fortsätter han att kontakta familjen.
Sen börjar han trakassera barnen. Vi bytte telefonnummer allihopa. Många gånger. Och han försökte bort ifrån därifrån hjärntvätta barnen mer, men de tog inte emot hans samtal. Men alla frågade honom, men varför har du flytt? Stanna kvar hos din fru som är skadad. Jo, han var rädd, sa han, för att polisen skulle ta honom istället för den som har gjort. Han var helt oskyldig enligt honom. Men på sista, allra sista 2 åren, han tydligen hade han ångrat sig. Han fick hjärtproblem. Han visste att han är döende. Då hade han ringt till, allra sista gången hade han ringt till min sons mobil. Och hade lämnat meddelande att be mamma att förlåta mig.
Än idag vet inte Maria vem hennes man lejde. Hon har gjort över 100 operationer i ansiktet. Huden är jämn men stram. Syran förstörde hennes ögon och bakom glasögonen syns smala springor. Hon får regelbundet göra ögonlockstransplantationer. Huden blir stel och med tiden får hon svårt att sluta ögonen och det påverkar synen. Hon åker regelbundet till specialister i England för att få hjälp med ögonen. Idag har hon ledsyn.
Nu när jag tittar på dig så har du, för att vara din ålder, extremt slät och fin hy.
Ansiktet är naturligtvis det, mycket transplantat. Mycket hudtransplantat. Från ryggen. Man tog från mina lår till armen, till ansiktet. Jättemycket. Det här huden är faktiskt skapat ut, kan man säga.
Det ser ju väldigt, väldigt bra ut. Jag sitter ju ändå väldigt nära dig.
Ja, tack vare det där 2001. Då fick jag chansen att åka till London och träffa en läkare. Och han sa att den här operationen som jag ska göra på ditt ansikte. 50% död, 50% kommer du. Överlever du, då blir det bra. Misslyckas jag, då kommer du dö. Men du får gå hem och tänka i ett år. Fundera. Sen komma tillbaka. Det var 2000 och 2001. Och jag tillbaka och sa, jag vill göra det här. Det går inte att beskriva hur han räddade mitt liv. Han tog en bit hit från hela min rygg. Och skapade mitt ansikte. Och då, vid den tiden, det var bara få läkare i några länder som gjorde det här typen av operationer.
Men varför var det så stor risk att du skulle dö?
Den huden som jag hade innan den här operationen, det var bara ihoplappat ut. En bit här, en bit där, en bit. Så var sådär små bitar av mycket skrynklig och jättedålig. Han tog bort hela det där. Och en operation i 18 timmar. Och de sövde ner mig i 14 dagar. Det var därför risken var att jag vaknade aldrig. Och de band fast mig. Fötterna, händerna, huvudet. Sådär. Och en band här. Och kunde inte röra mig. Jag fick andningen genom näsan. Och mat genom näsan. Men jag vaknade efter 14 dagar. Jag kom tillbaka till livet. Jag låg på sjukhuset där i 35 dagar. I England, i London.
Marias barn är med och stöttar henne genom alla operationer. Men tiden innan hon fick sitt nya ansikte var svår. Efter syraattacken vaknar hon upp på sjukhuset.
Jag kommer ihåg första gången på jag såg mig i ansiktet på Karolinska sjukhuset innan den här operationen. När jag såg mitt ansikte. Då var det värsta. De hade rakat mitt hår. Jag hade inget hår. Jag hade inget ansikte. Jag var helt en annan människa. Jag bärde en mask i över ett år för att det hoplappade huden skulle lägga ner sig och bli slät. Jag var hemma, jämt. Jag gick inte ut. Jag hatade om folk skulle reagera. Jag var helt krossad. Jag ville bara dö. Jag ville inte leva.
Vad var det som gjorde att du överlevde då?
I början, det var mina barn. De var helt oskyldiga. Och jag älskade dem så mycket. Och de älskade mig trots allt. Jag var skyldig dem jättemycket. Jag ville ge dem ett bättre liv. Det var ett helvete faktiskt. Jag levde i ett helvete. Men som man säger, tiden läker alla sår. Det läkte en del av mina sår. Inte alla.
Vilka är det som är kvar?
Mina ögon, det här såret, det här skadan, det här följer med mig hela livet.
Under tiden Maria har berättat har hon inte lutat sig mot soffryggen en enda gång. Hon sitter rakt med händerna i knät, en näsduk i näven. På ett foto hon brukar med sig på sina föreläsningar har hon mörkt vågigt hår, bruna ögon och en bred fyllig mun. Idag har hon en rak askblond page och de små ögonen har en blåaktig färg. Men munnen är fortfarande fyllig, även om den har en lite annorlunda form. Hon är mån om sitt utseende. Hennes omlottklänning är i leopardmönstrad trikå. Nu fortsätter hennes mångåriga arbete med föreningen hon var med och startade. Kvinnors rätt mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det är hennes drivkraft.
Det är just därför är jag så mycket mån om det jag gör. Jag vill inte att jag ska ägas av någon. Jag vill inte att kvinnor ska vara ens egendom. Jag vill att vi lever som människor, inte som verktyg, som en låda som ägs av någon annan. Jag vill att människor ska leva fri. Så att friheten är den allra viktigaste som mänskligheten behöver.
Du har hört Maria Rashidi. 2018 kom hennes självbiografi Bränd frihet, som också finns på Legimus. 2020 så blev hon årets pristagare i den årliga prisskalan för föreningen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, för sitt långa ihärdiga arbete mot hedersförtryck.